Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna ska du vara till fotbollsmorgon som är lite försenad denna morgon och det är mest mitt för mig fel. Också en glömsk Robin med hörlurarna där. Och, men mest mitt fel.
Det är jag som... Ja, nu! Tror du med de här?
Nej. Ja, vi... alltså, och för att vi gick till jobbet, vände om, gick tillbaka hem och sen gick till jobbet.
Precis, båda två hade det.
Per är här också, alltid Per.
Och jag var i tid.
Du var i tid. Ja, och du är ju... ja, men det är så härligt, att, det känns tryggt att ha dig här. Du, vi glömde en viktig grej igår, Robin. Är det inte så att du är med ny utgivning utav intressanta och bra och roliga grejer som du har knåpat ihop?
Så är det faktiskt. Jag ska hålla mig kort, men tack för att du nämnde det. Idag, onsdag klockan 12.00, så släpper jag mitt livs första stand-up special.
Vad är ett stand-up special?
Ja, det är en föreställning i videoformat. Så här ser den ut, och den släpps på YouTube, så den är kostnadsfri och jävelsk. Så att det skulle, om man tycker att om man är tacksam för de här timmarna vi har tillsammans, eller gillar mig av andra anledningar. Direkt tappar jag tungfästet, för jag tycker det är väldigt jobbigt att göra reklam för sig själv.
Men du skulle inte göra det, för att du är bra. Och det finns mycket som Robin gör här, inte bara sitter här, utan i andra sammanhang. Körde stand-up igår som du inte ville att jag skulle komma på för att vara lite rostig. Det är ungefär som att kolla på en fotboll. Nej, det är vår första match för säsongen, så vi vill inte ha någon publik här. Alltså, det är jättekonstigt.
Ja, exakt. Men vart är inspelat?
Det är på Marie Levaux i Stockholm. Okay. I källaren där. Så att det var sista gigget på min turné som jag hade i maj. Och det var svinkul, och jag hoppas att det märks. Sen det var lurigt hur länge man ska sitta och konservera den, för nu börjar referenserna försvinna. Nu är det ju inte, nu har folk glömt av EM, och nu har ju folk glömt corona och sånt där. Så att idag, nu fick det räcka. Så idag så spyr jag ut med den där och börjar på ny kula.
Vi är också superglada efter gårdagens alla tillrop som har varit. Och sjukt roligt att folk hakar på. Och det är nästan så att man blir blygsam, så många som lyssnar och tittar på oss varje dag.
Ja. Tar du upp kampen med Pet Morgon?
Vi är väl snart...
Snor från samma målgrupp.
Det tror jag.
Men vi vill också att ni ska trycka på en så här, notifikation, så att ni får upp att vi är igång. Ja, att man prenumererar på den där kanalen då. Som är YouTube.
Jag gör det, och då plingar det till att det kommer upp en liten ruta, så ser man vilket gäng som kommer och vissa. Det är inte alls en dum service.
Nej, det är som att få notiser från de stora etablerade tv-kanalerna och radiokanalerna.
Det är det faktiskt.
Och sen så finns en uppstickare där i notiscentret som är lite piggare, uppe varje morgon också. Och det
lite,
är vi.
Lite vassare armbågar.
Ja, exakt. Fotboll var det igår som vi ska återkomma till. Bosse Pettersson ska vi prata med, gamla fotbollstränaren och stor vän till oss här på Dobb TV. Vi ska också prata med Peshman Pars som driver iransk fotboll, ett konto på Twitter, och prata lite grann om det som händer i Iran just nu, och kopplat också kanske lite grann till fotboll, men också givetvis bara prata om vad som händer där borta just nu. Men innan vi går in på matcherna, så är det några spelare som slutar sin karriär. Ganska liksom namnkunniga spelare. John Obi Mikel, kanske inte det största namnet, men för mig viktig. I och med att han spelade där han spelade. Fabian Delph slutar. Han varit i Aston Villa och Manchester City. Men framförallt får man väl säga, det är ju Nilla Fischer som meddelade igår att hon ska sluta spela fotboll. Vad har ni för tankar kring det?
På alla de här tre?
Ja, vi börjar med Nilla.
Nilla. Lite vemodigt. Det känns som att det är en era som går i graven. Lite grann. Och det känns ju som att alltså hon har ju varit ansiktet för liksom, svensk damfotboll på ett sätt som väldigt få fotbollsspelare blir. Liksom. Så det känns lite vemodigt.
Framförallt var hon jävligt bra. Alltså, när hon pikade. Då var ju hon, som jag kände, så hade man inte sett ett mittbacksspel på det sättet som hon gjorde. Alltså hon var ju, ja men det var ju verkligen så här, men nu när alla pratar om hur ska man ha liksom den defensiva balansen. Mm. Ett tag kändes som att, ja men Nilla är på plan, där har vi vår defensiva balans. Ja. Mm. Sen var jag väldigt svag för samarbetet mellan Nilla och Linda Sembrant. Mm, mm, mm. Linda är ju min favoritspelare. Mm. Men Nilla Fischer, under åren i Tyskland och de framgångar hon hade, så är det väl, ska vi säga, kanske den bästa mittbacken vi har fått fram.
Ja.
Och en av de bästa mittbackarna som fotbollen har skådat. Mm, så att det är en fin karriär. Vad är det, 21 år i landslaget?
Är det så mycket? Mm. Hur gammal var hon att debutera då?
Ja, man måste ha varit 16, ja, nej, 17. Ja. Mm.
Jag såg en bild på henne och Seger. Och då såg det ut som att det var... Jag gissar att båda debuterade samma säsong då. Ja. Då såg de ut att vara 12. Mm. Liksom. Och det här kanske är typ sista... Jag funderar på herrspelarna också. Men det är nog sista spelaren som är född 90, har vuxit upp med. Nu är det ju inga kvar, liksom. Mm. Det är klart, bara drar man den gränsen. Men hon har ju varit med hela min tv-tittartid, typ. Mm. Alltså, efter, hon var inte med 0-3. Det var ju för sig Hedvig som tredje keeper. Men annars så är hon ju typ den sista som varit med hela tiden. Mm. Men hon var ju inte med i somras. Hon tackade väl nej. Ja. Det var ju ett konstigt... Alltså...
Hade hon platsat? Det är väl det som är grejen. Att hon inte har... Hon har varit skadad mycket på slutet. Mm. Jag vet att hon har problem när hon kom hem till Sverige också med konstgräset.
Just det.
Så att det har varit väldigt mycket liksom, hur mycket kan hon spela, hur mycket kan hon klara att träna mellan matcher och sådana saker. Så det har blivit en, tror jag, liksom, kanske ett lite annat fokus på henne. Att hon säger ju själv att hon vill ju fortsätta spela fotboll i damallsvenskan och om det funkar spela till 40 års ålder, men det är kroppen som avgör. Mm. Men uppenbarligen så har det slitit väldigt hårt och hon har haft mycket skador på slutet.
Känns det som ledaregenskaper som vi inte har haft så mycket i svensk fotboll på senare år. Alltså som man mer förknippar med liksom så här, riktiga köttare vi haft i landslaget genom tiden. Men så hon känns liksom så här, blandningen av väldigt modern spelare med liksom, alltså, lite mer traditionella ledaregenskaper, väldigt starka ledaregenskaper.
Och framförallt med åren så tycker jag att hon liksom klev fram mer och mer. Ja, men blev ju en tydlig röst för damers rätt att spela fotboll på samma villkor som män. Mm. Så det släppte hon liksom aldrig. Och jag tror att hon har banat väg för väldigt många efter. Och för att förtydliga då vår finländska vän, eller åländska vän här, vi säger då, avsluta landslagskarriär. Ja. Jag tror att det var ganska uppenbart när vi pratade om att hon kommer eventuellt fortsätta.
Just det, men Delf och Mikkel, de lägger alla skor på hyllan, inte bara sina landslagsskor då. Men inte det, Delf kanske inte är vrålaktuell då.
Nej, men Jan-Obi Mikkel är väl så här, har han spelat? Alltså jag har inte ens haft koll på att han har spelat de senaste åren. Det är ju det som är grejen, han är ju 35 år. Men han stod ju, liksom, han kom ju fram i Norge, det var ju det som var lite roligt, i Lyntrön och sånt där. Och sen tog klivet över till England och Chelsea och där blev det helt okej.
Exakt. Och det är det då. Alltså, trots att han spelar i Chelsea, vad är det, 10 år? Så kan ni ju inte... Så fort jag tänker på Jan-Obi Mikkel så tänker jag ju på övergången till United. Han står där med United-tröjan. Det är ju väldigt roligt.
Men den, berätta, är det att när Chelsea snor honom efter...
Ja, precis. För då han gick från Lyon för liksom 4 miljoner pund eller någonting. Blev ju presenterad med United-tröja och allting. Och sen så liksom... Nej, det var lite fuffens där.
Så det är pressfotat och allting?
Ja
här. What? Ja. Och då här, är det lynetröjan han har under där?
Ja, precis.
Det görs ju inte heller, att man har sitt förra lag.
Nej, att man liksom tar bort det och tar fram det nya.
Jätteintressant.
Du, igår så pratade vi lite grann om att... Var det du som tyckte att Spanien var lite osexigt?
Det måste jag säga.
Ja. Vad säger de om laget de ställde upp med igår? Morata, Ferran Torres, Sarabia... Det är liksom de här namnen som är där framme.
Mm.
Koke, Rodri, Soler, Carvajal, Torres. Ja, där har du ditt lag.
Ja, det är ju milt sexigare än vad jag minns det och matchen innan då som jag utgick ifrån. Men jag tycker fortfarande att det är... Ja, nu, där har de ju inget coolt barn ens.
Nej.
Jag fattar inte hur det har kunnat
bli. Men om man väntar på det så här, om det här är deras B-lag... Ja. Så har de ett jävligt bra fotbollslag, landslag.
Det är Portugal har ett sexigt lag.
Ja, de har ett oerhört sexigt lag. Dock torskar de ju den här matchen. Mm. Men de har ju ett helt fantastiskt lag. Om man kollar den backlinjen med Diaz, Cancelo, Danilo.
Men det är ju det att Portugal hade vunnit det här på FIFA.
Ja.
Men inte på planen. Det är ju det, jag borde ju gilla det. Men det är bara att jag nästan somnar sittande när jag ser den här uppställningen.
Men ska vi ta den då? Hur länge till bör Ronaldo ha en tröja där? När börjar han bli ett liknande problem som i United? Ska han vara en inhoppare snarare än startspelare?
Vad har du för andra på den där positionen?
Alltså, är det så där de ställer upp då? För Ronaldo blir väl central och då är det väl Felix, tänker jag.
Ja, Leao.
Ja.
Leao ska vi gå före.
Det är så oerhört trångt.
Ja, Leao finns ju, Joao Felix finns, absolut.
Hela Wolves.
Ja, hela Wolves, hela det laget.
Ja, exakt. Nej, det är väl klart, det finns ju de här klassiska ledegenskaperna. Varför var Granen med så länge?
Men han spelade kanske inte på slutet. Alltså, nej. Det han visade 16 tror jag är Ronaldo. Det är när han står och coachar på sidan av planen. Mm. Och liksom verkligen är den här, ja, men då tar han ju ansvar för hela landslaget. Kanske mest för att han själv vill ha en framgång. Men ändå, han gjorde det.
Mm.
För att i United nu så är det jobbigt att se honom.
Verkligen, verkligen.
För att han på något sätt alltid kommer liksom spela i skuggan av sitt bästa jag. Och det går liksom inte att inte jämföra honom med att det här kunde han göra innan. Varför är han inte så här nu? Och det känns inte som att han... Ja, jag vet inte. Det känns som att man inte vill se honom spela och liksom bli en sorglig figur. Liksom.
Nej, precis. Glad man är att man inte är förbundskapten ibland.
Ja, vad skönt det är att man bor i ett land lite sämre spelare. Det behöver inte bli så stor diskussion om vilka som ska spela. Utan vilka är tillgängliga bra. Ja. Då spelar ni. Lycka till.
Och men några av er spelar ändå.
Exakt. Ja. Och vi kommer ställa ett jävla krav på er. Ja. Och om det inte blir vinst ska alla avgå.
Ja.
Det är ju ganska skönt nu framåt att säga att ingen bryr sig om hur vi ställer upp mot Färöarna.
Nej.
Det behöver vi inte diskutera, han borde spelat eller han borde spelat.
Men ska vi gå över till Sverige då? Den här, alla är ju väldigt upprörda över att vi åker ner till C-gruppen. Men vi kommer få bra och fina liksom, poäng. Ja. Alltså, vi kommer vinna mycket.
Det kommer vi göra, det kommer vi göra.
Men förhoppningsvis.
Mm. Ja, men nu har vi ju Danmark i A-gruppen, Norge i B-gruppen. Island i B-gruppen, så vi är ju lägst Nations League-rankat i Norden. Får se om vi håller Håland
bakom oss. Men frågan är hur mycket vi... ja, exakt. Frågan är hur mycket man ska fokusera på just vilken grupp man är i Nations League. Jag menar, England åker ner.
Absolut.
De är ju inte en sämre fotbollsnation än Skottland bara för det.
Nej.
Men det är väl klart att det är väl ett bra lackmustest av var liksom en nations landslagsfotboll står när man kollar liksom ett så här nuläge på Nations League.
Jag tycker inte att det är så konstigt att Sverige hamnade sist i den gruppen. Det kändes ju jämnt på pappret. Men konsekvenserna att vi ska behöva budgetera för att folk ska gå och köpa biljetter till att se Sverige Malta liksom. Det är det som känns kämpigt. Att det är som när man missar ett VM-playoff. Mm. Att hela framtiden är förstörd.
Ja.
Det är liksom framåt är jobbigt. Den där matchen var ju ganska bra. Alla lag i vår grupp var habila. Men det är framtiden som jag tycker är riktigt deppiga att tänka på.
Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more. Inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Vi ska prata med Bosse Pettersson nu, expert. Ett före detta tränare, en utav få, eller kanske den enda i Sverige som både har tränat och spelat i alla divisioner i Sverige.
Mm-hmm.
Inte det häftigt?
Det är otroligt häftigt.
Ja.
Otroligt.
Hur, eller först och främst, god morgon Bosse Pettersson, hur står det till?
God morgon alla glada. Ja, det är starkt att ni är uppe så här tidigt på morgon, men nu är jag här.
Ja, men alltså det är ju viktigt att ta morgonjobbet. Det är ju en förmiddagsträning. Sen har man ju tid att slagga lite grann och så glimmar på eftermiddagspasset. Två gånger om dagen. Här pratas inte om freshness. Utan att det ska köras.
Bosse. Det tog lite tid att somna igår.
Ja, det gjorde det för dig va? Vad är dina tankar efter matchen mot Slovenien?
Ja, alltså jag tycker... Jag lyssnade på matchen som alla andra och jag tyckte Niklas Holmgren uttryckte det ganska bra liksom igår när han skulle summera. Han tyckte det var ett magplask och det är väl det man får summera det hela. Sen tycker jag sen får man försöka fundera lite djupare på varför det har blivit som det har blivit. Alltså att Sverige ska spela någon form av C-grupp när det gäller landslagsnivå. Det är ju skämmigt helt enkelt. Det är inte där vi är hemma. Vi hör ju inte hemma i den absoluta toppen, men vi hör ju definitivt inte hemma i botten.
Men alla kan ju se att det var ett steg framåt igår. Det såg bättre ut i den matchen än var innan. Behållningen är ju egentligen Seskos mål. Är det Van Basten 88 man tänker på där, fast fel fot och liksom Van Basten gjorde från höger inne position och här vänster inne position?
Ja, alltså det var ett världsklassmål, så att det visst var det så, men jag tycker det var okej, men jag måste säga att jag tycker Slovenien var fruktansvärt dåligt fotbollslag. Alltså riktigt, riktigt dåligt fotbollslag. De hade tre spelare som jag tyckte var hyggliga. Målvakten och innebacken och sen som sagt var världsklassmålet där. Men för övrigt tycker jag det var väldigt, väldigt lent. Och att vi inte kan lägga ett sånt här lag på rygg på hemmaplan, det är inte bra. Så att det är bara att gå tillbaka. Jag tror att många känner lite som du säger att det var en helt okej landskamp igår och vi fick till en hel del. Och det är klart att gör Viktor Claesson 1-0 där efter en minut och sätter den i bortre klykan, så är det klart att den här matchen kan bli annorlunda. Och hade Isak varit med så hade han säkert gjort både 1 och 2 och så vidare och så vidare. Men det är ju det som har skett långsiktigt som inte är tillräckligt bra. Det är så är det. Alltså ett landslag i min värld, så har ett landslag en enda uppgift. Och det är att vinna fotbollsmatcher. Det är ingenting annat. Du ska vinna fotbollsmatcherna. Och det jag kan bli så jäkla trött på ibland, det är det här att vi har någon känsla i svensk fotboll att det är liksom den här trygga 4-4-2. Det är det. Så jag tycker precis tvärtom. Jag tycker svensk landslag ska kunna behärska alla de spelmodeller som finns idag. För det är inte så jäkla många. Man kan sammanfatta det med att det är en 3-5-2-uppställning, det är 4-4-2, det är 4-3-3, sen med lite modifiering på allt det där. Det där ska ett landslag klara av. Det ska förbundskaptenen klara av och alla de här spelmodellernas brister och förtjänster. Och sen de här professionella spelarna som är yrkesspelare och som spelar där ute och dessutom spelar i de här olika modellerna. Klart som tusan att vi ska kunna använda det både under matcher och inför matcher och kunna få ut det maximala av laget och vinna matcher. För det är landslagets enda uppgift, vinna matcher. Så att, där tycker jag kritiken finns.
Ja, det finns det ju. De har ju inte vunnit matcher. Men om man kollar igår, om... Janne säger ju en ganska intressant sak tycker jag där, att... De får ju chanser, de skapar chanser. Men när man pratar om att spelarna inte spelar så kanske det är just det avslutsögonblicken som det syns. Vi, tycker jag, skapar tillräckligt mycket chanser för att göra ett gängmål för att vinna den här matchen. Men avsluten är ju för dåliga och då kanske det kommer in det här. Det är många som inte spelar fotboll. Många sitter på bänk, att de inte har den här distinktheten. Och det drabbas landslaget utav. Vad tänker du runt det?
Ja, det kan jag väl hålla med. Men jag tror, om jag såg lite snabbt statistiken igår, så hade Slovenien fler avslut på mål än vad vi hade. Och det tycker jag säger en del. Men visst är det så att det här med matchträning, matchvana, att spela mycket matcher, det ger den här tajmingen och allt det här som krävs. Det kan jag hålla med om. Men vi har någonting i grunden som inte är... Sen, som inte är tillräckligt bra. Sen nu tycker jag Kristoffer Olsson igår ändå visade någonting, men å andra sidan då mot jäkligt svagt motstånd. Men vi behöver ju få fram den. Vi trodde ju att Kristoffer Olsson var en arvtagaren till Anders Svensson och Jonas Tern och Kim Källström, alla de här bra mittfältarna vi har haft. För det tycker jag är den stora missen, saknaden i svensk fotboll idag, att vi inte har tillräckligt bra centrala mittfältare, alltså som kan leverera bollen i rätt läge och på rätt ställe. Och Kristoffer Olsson har ju inte växt ut till den där Anders Svensson-generalen, utan han står där och trampar, och det är fortfarande väldigt mycket sidled och bakåt. Och ja, det är där jag tycker svensk fotboll kanske har den stora. Sen behöver vi få till bättre försvarsspelare. Det har vi ju också tappat på något sätt. Idag ska ju innebacka vara bra med bollen. Går vi bak i tiden så skulle innebacka vara jäkligt bra på att hålla undan bollen ifrån eget straffområde. Ja, du hör ju. Man går ju igång och liksom hit och dit.
Janne själv refererar ju till att han var 8 olika mittbackspar och sånt där. Är det otur eller borde han inte ta ut spelare som inte spelar i sina klubblag? Eller för mig är det så mycket som bortförklaringar också. När han själv pratar om att han har haft otur med dels speltid men också med skador och sånt där. Är det ett sätt att skjuta ifrån sig problemet eller är det den stora faktorn, tror du?
Ja, alltså delvis. Jag kan inte komma ihåg exakt nu hur han har gjort i varje läge, men att vi inte har lyckats spela ihop ett innebackspar som också har varit lite av en svensk radgren, det här liksom att man har haft någorlunda samma backlinje och målvakt, och det vet alla som har sett att på någon form av tränarbänk oavsett nivå, att det är väldigt viktigt att ha en gedigen backlinje och en bra målvakt. Jag tyckte man schabblade bort Pontus Jansson där vid tillfället, som hade varit en jävla bra spelare, haft tillgång till, som ändå spelar regelbundet i Premier League och så vidare. Jag kan inte hela den historien, men jag tyckte det var sorgligt när det hände.
Mm. Fast där gick de ju för Danielsson. Eller det var inte i samma veva, men Danielsson spelade det, och där kände man ju ett tag kanske att Danielsson och Lindelöf hade någon form av förståelse och kemi. Sen gick det ju, hade ju Danielsson lite tyngre när han återigen inte fick spela. Han satt i Kina och inte spelade fotboll, och det påverkade ju hans spel. Fick lite kritik liksom runt omkring efter några ingripanden, och sen så har han tackat nej till landslaget. Filip Helander då, som skulle vara den som kanske skulle kliva in där, är skadad. Så att liksom, folk är ju skadade eller tackat nej till olika anledningar, som gör att kanske, som man pratar, kan vi få ihop vårt bästa landslag? Ja, men en del av dem som, om man nu, inte bara för att jag håller på AIK och Sebastian Larsson spelar där, men det var helt uppenbart igår under intervjun att Janne Andersson tittade mot Sebastian och sa liksom, ja, men en sån som du har ju tackat nej till landslaget. Med honom på plan hade vi liksom haft en annan balans. Och det är väl just den här balansspelaren som vi saknar liksom, att hitta och träffa rätt på. Och han nämnde Jens Kajust, men han spelade ju inte igår. Så att jag vet inte, det som för ta sig kändes ganska lovande. Jens Kajust kommer upp, Kristoffer Olsson går jättebra, shit, här har vi ett mittfält som kan liksom funka år framöver. Det kändes helt okej liksom med Nilsson Lindelöf, och det skulle komma upp bra mittbacken, men nu känns det som att alla förhoppningar, alla liksom, allting som kan gå fel, både liksom individuellt för spelarna, att de då kanske gör fel karriärsval eller liksom karriären stannar upp, och för landslaget verkar liksom ha gått fel. Vi har inte fått medflyt liksom på något sätt.
Nej, det känns ju lite självförtroende. Ja, förlåt Bosse,
jag tänkte på igår, jag vet inte om ni fick samma känsla, jag blev satt här och blev upprörd över, alltså Lindelöf, varje gång han hade bollen igår så vänder han in centralt eller till höger. Hade jag varit Augustinsson så hade jag gått av banan igår. Alltså tanken är att han ska ligga väldigt högt för att Emil Forsberg då ska kunna få en mer central position. Men Lindelöf vägrade jag vill nästan säga 100% att släppa ut de här enkla bollarna rakt ut till vänster. Alltså någon friare position och någon större yta att spela fotboll för. Nu vet jag att Augustinsson också spelar lite och alltihop det där. Men om det var någon taktisk bit, det skulle jag vilja verkligen ha reda på, om det var så att man bestämdes för att hela tiden spela in centralt eller gå via sin högersida. För som sagt, den där Augustinsson, han skulle lika väl ha kunnat sätta in i omklädningsrum. Jag blev fruktansvärt irriterad på den jag såg igår. Jag vet inte vad som hände där egentligen.
Nej. Och jag tänkte, det är så, på tal om taktiken där och det du var inne på med formationer där, om att kunna spela lite olika sådana, jag håller helt med dig, för mycket av problematiken vi såg under kvalet här senast var just att så här, men vi blev ganska straffade i vårt 4-4-2 mot de som spelar 3-4-3 och liknande, som Grekland och liknande, och där ska vi kunna stå upp bättre emot. Men jag, när man lyssnade på Emil Forsberg igår efter matchen, så han var ju ganska mycket inne på att så här, vi vet nu när vi har liksom gått från ett spelsystem till ett annat, sen tillbaka igen. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra, vart vi ska stå på planen. Det är ganska lite otydligt. Kunde man läsa mellan raderna. Hur svårt är det? Alltså kan du som landslag bara hålla dig till information? För det låter ju lite konstigt.
Nej, jag håller helt med om det. Och det är det jag menar. Att det går inte att skylla på det. Utan det måste vara så, om jag tolkar det du säger rätt nu, att man får inte rätt instruktioner. Och det är lite det jag menar. Jag tycker att en förbundskapten, nu är det här lite kritik mot Janne, jag är medveten om det och jag kanske har fel där, men jag menar att en förbundskapten för ett landslag, oavsett land, ska vara den absolut starkaste och mest kompetenta fotbollshjärnan i landet. Det är det som är ett förbundskaptens jobb för mig. Och en förbundskapten, han ska klara av de här tre spelmodellerna. Sen finns det, man kan modifiera liksom en 3-4-3 till någonting annat. Alltså en 4-4-2-3 uppställning och så vidare. Det finns en massa sifferkombinationer. Men konsten, det är ju att vara väldigt tydlig mot spelarna vilka respektive roller de har när vi skiftar de här modellerna. Jag tycker alltså att det ultimata, det är ju att man ska kunna skifta de här modellerna till och med under matcher, men framförallt inför matcher. Och det här ser vi ju idag i toppfotbollen, hur coacher, alltså de här toppcoacherna där ute, ändrar modeller och ändrar positioner under matchens gång för att vinna matcher. Och så skyller man då på det här att vi har för lite tid med landslaget. Jag köper inte det riktigt, för att det är ju så att man har landets mest kompetenta fotbollsspelare, och de allra flesta, för att inte säga alla, spelar ute i klubbar som är vana att spela liksom mer taktisk fotboll och förändra spelmodeller och allt det där. Så att jag blir bekymrad när jag hör liksom att Emil Forsberg inte vet riktigt vad han ska vara och inte vet riktigt vilken uppgift. Det är oroande att höra, tycker jag.
Men kan man inte vända på det? Jan Andersson, vi pratade tidigare om Ronaldo kanske som liksom spelar i skuggan av sitt bästa jag. Janne lever ju också väldigt mycket i skuggan av väldigt bra resultat under lång tid med landslaget, där plumpen kommer ju i det här kvalet då till Qatar-VM. Och en del kritik som kommer fram nu, det är att han inte har förmågan att, eller Janne har inte kunskapen att göra det här. Varför kom inte sån här fram tidigare? Alltså, det är ju samma förbundskapten vi har nu som alla hyllade för ett tag sedan och liksom pratar om att kolla vad Sverige spelar bra, eller kolla hur vi står upp mot de här lagen, eller att vi spelar på ett annorlunda sätt. Från liksom ingenstans har det kommit till att han är oduglig. Mm. Att han inte kan ha förmågan att sätta upp ett lag taktiskt. Han kan inte, han har inte de kvaliteterna som krävs för att vara förbundskapten. Och då känner jag så här, då borde det här kommit innan. Då borde man sagt det redan när han utsågs. Ja, men han är inte tillräckligt bra för det här jobbet. Han har inte den taktiska flexibiliteten för att ta hand om sån här och vara på en landslagsnivå.
En sån här resultatrad för de flesta andra förbundskaptener hade ju gett i sparken. Jag tror att han har byggt upp det förtroendet, att det är tvärtom nästan. Att han har byggt upp det förtroendet som gör att han inte får sparken efter den här raden, för att folk läser in. Han är ju fortfarande en kompetent tränare, och att de litar på det han säger, att det är andra saker som spelar in. Och att när Forsberg och Lindelöf säger att de har det största förtroendet, så tror man på det fortfarande. Så kan det inte vara tvärtom då, att han fortfarande har förtroende hos folk ett kval till, och att problemet har varit bristande speltid i klubblagen och otur och skador och skita.
Mm. Det kanske. Vad tänker du, Bosse?
Nej, jag tänker så här att jag köper allt du säger. Det är bara det att fotbollsdebatten hålls ju ofta i media. Det är ju egentligen bara ni som sitter och pratar om det på ett annat sätt. Men medias uppgift i det här, det vet vi ju alla. Det är ju att när man vinner är allting bra och när man torskar så är allting dåligt. Men att det pågår en fotbollsdebatt bland fotbollskunniga. Och där vill jag påstå att det, även om vi har vunnit en del matcher hit och dit i bakåt, så har det funnits kritik. Det har varit mycket sidled och bakåt. Och mycket har också handlat om individuellt. Det är klart att när Zlatan var som vassast och Albin Ekdal var i sitt bästa och sådär. Det är klart att alla fotbollstränare är beroende av bra fotbollsspelare, och ju bättre de är ju lättare är det att vinna matcher. Men att det pågår en diskussion utanför fotbollsförbundets murar om hur saker och tings ordning är i svensk fotboll, det är ett vittne till.
Att, ja, och det känner jag också till, och den är ju superintressant. Men jag känner också att mycket av det handlar ju också om, som du och jag pratar om mycket, Bosse, det är ju liksom hur ska vi spela fotboll? Hur ska vi allt från träna, vad ska vi trycka på, vilka egenskaper ska vi lyfta fram och premiera? Ja. Så att det är ju liksom en större, liksom, om man säger en filosofisk diskussion också om svensk fotboll, där det tydligt finns kanske lite olika läger.
Verkligen, där är ju grundfrågan. Och jag, eftersom jag har i familjen så följer jag fotbollen idag på ungdomssidan, och jag blir mörkrädd när jag är ute och tittar på det. Alltså, så att visst är det saker och ting som börjar där, även om Jan och landslaget inte får ta konsekvenserna av det som sker bland 10-12-åringar idag. Men det är ju ändå framtiden.
Bosse, du sa att du var mörkrädd där. Vad inom ungdomsfotbollen, vad är du rädd för där, som du ser?
Nej, men alltså jag ser inget ont om föräldrar nu då, på något sätt. För de tar ju naturligtvis hand om sina barn. Men det är mycket föräldraträningar där ute, och det är mycket taktiska saker. Man plockar fram taktiktavla och står och flyttar magneter och pennor och hit och dit för 10-12-åringar. Alltså det för mig är det helt galet. Alltså i de här åldersgrupperna så ska det ju liksom spelas fotboll. Jag är inte så jävla övertygad heller om att förbundets nya riktlinjer där med spel 3-mot-3 och alltihop det där är liksom vägen att gå. Det är klart man får mycket bollberöringar, men det är andra saker i fotbollen som är lika viktig som att ha mycket bollberöringar och sånt där. Så att det är mycket, mycket i den här fotbollsvärlden som tål att diskutera. Ett problem tycker jag det är att ha förbundet. Är de tillräckligt öppna? Är de där murarna kring förbundet tillräckligt låga för att ta in synpunkter utifrån allt och alla? Ja, det där forumet, finns det idag? Finns det ett forum att diskutera fotbollens alla delar idag? Ja, jag är inte så jävla säker på det.
Ja. Vad tänkte du säga, Robin?
En liten fråga bara, Bosse. Du sa här att svensk förbundskapten ska vara den skarpaste fotbollshjärnan vi har. Svårt att säga emot. Vem är det för dig?
Ja, jag har inte tänkt på det överhuvudtaget, kan jag säga. Det som jag tänker generellt, och då är jag väldigt generell, alltså, det är ju att de här, alltså, ja, vi har ju nämnt dem nu då. Henke Larsson, Mjällby, Anders Svensson, Jonas Tern. Alltså vi kan räkna upp väldigt många av de här som har varit med, Patrik Andersson. Alltså väldigt, väldigt många av de här som har varit ute på absolut toppnivå under många, många år och presterat. Alltså vilken roll Fredrik Ljungberg, vilken roll har Fredrik Ljungberg i svensk fotboll idag? Han sitter i Viaplay och säger massa bra saker. Men vilken roll har han i svensk fotboll idag? Alla förbundskaptener, oavsett om de har varit framgångsrika eller hur fångar man upp deras synpunkter och deras hjärtefrågor? Det finns inget sånt idag. Och det tycker jag är en brist. Det borde vara solklart att de som har varit med och skrivit historien. Alltså vi kommer ihåg att fotboll är fortfarande på samma yta med samma antal spelare. Sen har det kommit till lite tekniska hjälpmedel hit och dit. Men det alltså de som har varit med om den långa resan, de har en del att bidra med. Det är helt rätt. Och inte minst på ungdomssidan. Mm. Det är en diskussion i sig då hur saker och ting styrs där kring och från och till.
Mm. Härligt, tusen tack för den här morgonen, Bosse.
Tack själva, nu fick ni upp pulsen ordentligt på Pettersson ute i skogen.
Då är det alltså dags för kvällens höjdare som vi har tillsammans med Telia och ATG. Och det gick liksom inget vidare igår för myggan. Välkommen in, Viktor, ska jag säga.
Tack, exakt. Och jag ska egentligen säga det, eftersom att det är ju inte så tabloiderna för fotbollsmatcher nu efter att uppehållet eller landslagsspelet har slut. Det är inte så hett.
Nej.
Och därför var det så här, okej, men vi tar en liten paus nu. Myggan är också iväg någonstans. Mm. Det gick för bra i helgen.
Exakt.
Han gick lite hårt ut nu i början på veckan. Så bara så här, ta det lugnt, han kommer tillbaks. Men då så, som att... Det finns ju ingen som följer det här programmet som har missat var jag kommer ifrån. Ola. Eftersom att du säger det i varje program. Du har aldrig, genom alla år nu vi har jobbat tillsammans, som du har varit min chef. Du har aldrig sagt mitt namn utan att säga min härkomst.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Och jag antar väl att det bara kommer vara så.
Ja, så är det.
Ja. Och det jag tänker ska komma till är att det spelas faktiskt en full omgång i Veikkausliiga ikväll i finska ligan. Och...
IFK Mariehamn lirar.
Ja, det gör de. Såklart. Ja. Men jag har skrivit med lite kontakter på andra sidan pölen då. Aha. Och tagit fram en dubbel för kvällen.
Mäktigt.
Så vi har ett spel i den finska ligan.
Det här är nästan... Okej, då måste du hjälpa mig. SJK, var kommer de ifrån?
Seinäjoki.
All right. Och det ligger
SJK, jag tror det står för Seinäjoki Jalka. Okay.
Ja. Och Jalka är ju någon...
Jalkapallo betyder fotboll på finska.
Stökigt.
Men precis, de möter ju... Det är ju så också att finska ligan, jag tror det är 4 ordinarie omgångar kvar. Jag ska säga att idag, så jag följer inte en så noga. Det är därför jag har tagit hjälp kring den. Men jag har ju ändå mitt lag och sådär som jag ändå håller
Vilka
på.
Håller
och
du på?
IFK Mariehamn.
Okay.
Man har ju sedan några år tillbaka delat upp serien då i en övre och en undre slutspelstabell. Då bara för egentligen, jag antar för att hotta upp det lite. Det är ju bara 12 lag i den här ligan som spelar. Så man gör väl det i Danmark, man gör det i Belgien. Det finns ju några länder som håller på med den övningen. De här två matcherna i dubben då, SJK mot Kups och FC Inter mot Hacka, de båda är i den övre delen av tabellen då, där min externa spelexpert har tagit fram spelet från. Och jag ska säga det är ungefär 4 omgångar kvar. Och de som leder finska ligan just nu då i den övre, IFK Mariehamn, mitt lag, du säger den undre, de är på ganska säker mark, därför de är inte med i det här heller. Och av känslor helt enkelt, man måste vara professionell i sitt spelande. Och då SJK och Kups, så har vi då Kups rak seger. Det är som så att de ligger ju tvåa just nu. HJK, som det är väl det laget de flesta känner igen. Vi har ju pratat lite om dem när vi hade Lukas här.
Ja,
men Kups ligger i alla fall ett par poäng bakom HJK. HJK är också ute i Europa och kämpar på dubbla fronter. Kups vann nyligen finska kuppen, så de går och kämpar för en dubbel. SJK däremot ligger i den här övre tabellen också, men de ligger lite också där i ingenmans land.
Det finns
inte så mycket att spela för. Så en 87 på den är ett ganska bra odds helt enkelt på en Kups seger. Samma sak gäller Inter Hacka då, där vi har Hacka seger med 0,0 Asian Handicap. Och det innebär ju då med Asian Handicap 0,0. Det innebär ju att vid lika får man pengarna tillbaks.
Alla pengar?
Ja, för det spelet.
Aha.
Ja. Eller vad menar du med alla pengar?
Ja, men det är en dubbel.
Ja, men precis. Nej, men så här. Vinner Kups och Hacka och Inter spelar lika, då vinner du ju oddset på 1,87.
Aha.
Men vinner både Kups och Hacka, då får du 4,30.
Ja, jag fattar.
Mm. Ja, i alla fall. De har chans fortfarande på att ta en kanske inte andra platsen men tredje platsen och då få kval för Europaspelen nästa säsong helt enkelt. Right. Medan Inter inte har så mycket att spela för. Och sen har jag också fått lite längre analyser kring hur lagen spelar och sådär. Inter är ett lag som springer ganska mycket, hacka ligger på omställningar. Inter har inte så mycket att spela för, det kanske inte kommer vara det där drivet. Nej, det där. Jag har fått det insålt väldigt bra till mig och jag tycker det känns ganska bra. Sabit.
Hacka, vad står hacka för? Det är en förkortning för...
Jag vet inte riktigt, men de kommer ju från staden som heter Valkeakoski i alla fall. Och den ligger typ söder om Tammerfors, om ni vet var Tammerfors ligger. Typ. Ja, men ganska mitt i landet, en bit norr om Helsingfors. Jag kan också säga att i Valkeakoski 2015 firades det otroliga triumfer när IFK Mariehamn vann Finska cupen. I Valkeakoski.
All right, ja, vad härligt. Ja. Var Bobby Friberg där Kroos med då?
Ja. Och år efter vann ju IFK Mariehamn finska ligan då.
Ja, med Bobby Friberg.
Ja, han gjorde mål i den avgörande matchen. Han gjorde ett mål.
Det är så coolt.
I den avgörande matchen. Ja.
Nej, men vad härligt. Mm. Och här har ni ju dubben. Och den finns ju på dob.one/ATG. Och vi kommer också även lägga ut den i sociala medier. Och kom ihåg, du måste vara 18 år eller mer för att få spela. Och om du upplever att du har problem eller någon i din närhet har problem med spelandet så finns stödlinjen.se till hands för att råda bot på det. Du, i söndag så vi lämnar landslagsfotbollen.
Gör vi det?
Är det okej? Okay? Eller vill du fortsätta?
Det finns mycket att säga.
Säg, vad vill du prata om Per? Du har ju alltid någonting som sitter och klurar
på. Ja, men eller hur? Nej, men alltså, det vi var inne på förut med förbundskaptener och så där. Det är ju väldigt mycket fokus att vi ska hitta den liksom, inom våra gränser. Och där tycker jag så här, har vi inte...
Du skojar med mig nu.
Att vi ska ha utanför Sverige.
Ja.
Ja. Nej, jag skojar inte. Mm-hmm. Det är absolut det vi ska leta.
Nej.
Den kullen dör jag på.
Förbundskaptener utan gränser.
Nej, ja, exakt. Det är min nya organisation.
Alltså, då dör jag på kullen bredvid där det inte är utländska förbundskaptener.
Vi måste ju ha en tränare som i alla fall håller samma nivå som spelarna. Och jag tycker att så här, Jan Andersson...
Är för bra för spelarna just nu.
Han är för bra. Nej, men... Det är ingen fel på honom. Så. Sen behöver vi liksom lite ny röst kanske. Så. Men jag tycker att problemet här är att det finns ju ingen given efterträdare. Och om ni inte gör det inför Sveriges gränser, varför ska inte vi kunna hämta en tränare utifrån?
Därför att jag är ju stockkonservativ. Jag vet att vi har haft utländsk förbundskapten tidigare, men det var ju liksom i den gamla fotbollen och gamla tiden. Men om vi har en verksamhet som snurrar varje vecka, varje dag, typ varje vaken minut som folk har, som rattas ut från Sonets ett fotbollförbund och där håller på att utbilda människor hela tiden. Det är ju den verksamheten, det är ju den svenska fotbollen som ska mötas mot den norska, eller danska, eller tyska. Då vill jag att det är... men nu låter man ju som en som är långt ut på högerkanten. Men då vill jag att det ska vara rent. Men, då är det svenskar som ställer upp mot svenskar.
I ett parallellt universum, ja. Men nu har ju ingen annan det.
Nej, men jag tycker vi behöver inte... Det är ungefär som att säga att jag låter min hund kissa på alla trappuppgångar in i stan. För att jag orkar inte liksom... Och sen så bara för att alla andra gör det så ska jag göra det. Alltså det är ju det är ett dåligt argument.
Ja,
men jag håller med om att säga, man vill ju ha det så. Mm. Men om vi inte har...
Ja, men vi har tränare i Sverige. Vi har jättemycket fotbollstränare. Jag tror bara att ingen innan Olle Nordin blev förbundskapten tänkte att Olle Nordin är en bra förbundskapten. Ingen trodde eller tänkte att Tommy Svensson skulle bli en bra förbundskapten och så vidare. Jag tror att man växer in i rollen. Ungefär som statsministerkandidater. Mm. Göran Persson, när han blev statsminister, vad i helvete är det frågan om? Hur kan du välja honom? Mm. Nu när man blickar tillbaka från 90 och framåt, vem är den mest givna statsministern man kan se? Alltså vet, som har axlat det liksom. Så, men det var ju han. Men han kanske var den minst troliga att bli det utav de som var liksom så. Så att jag tror att man växer in i det. Och det finns jäkligt mycket bra fotbollstränare runt omkring i Sverige på ett eller annat sätt liksom.
Det är ju på uppgång, absolut. Men det är ju liksom, det är ju en annan typ av ledarskap i landslag än i klubblag. Du behöver kanske ha en lite annan åldersprofil i landslag än i klubblag. Och Janne kändes ju ändå som att säga, ja men du passar in i den liksom när han tog över. Även om jag inte trodde att det skulle gå så bra som det gjorde då inledningsvis. Men det känns som att säga, ja men vi har mycket spännande nu. Det är Rydström, det är Brännström etc.
Fast de är nästa. Också. Jag tror att vi måste kolla på de hyllan som ovanför. Då börjar
precis,
vi så här,
och vilka har vi där?
Ja, alltså de, Stare. Ja, men det är ju Stare börjar komma upp i den åldern. Mm. Han är 75 nu. Rickard Norling är ytterligare något steg upp. Och sen är det ju Mange Persson-generationen, höll jag på att säga.
De det går ju inte.
Lennartssons, ja, hela de som har gjort sin gärning fullt ut, typ.
Ja, Lennartsson kan jag...
Ja, men där finns det ju ett gäng, liksom. Sen tror jag att...
Stare kan väl inte bli förbundskapten?
Nej, men jag säger att det är väl den generationen, säger.
Ja, men intressant, för jag håller ju med om att... alltså, nu, Janne ska sitta kvar. Det är vi överens. Men om han hade... Om, vi har torskat alla matcher med 100-0. Alltså, vi hamnar i ett scenario där det inte går att han sitter kvar. Eller att det händer någon skandal eller något. Han måste gå. Och vi då säger, ja, men Rydström och Brännans generation, de är för unga. Vi måste ta dem emellan. Så vi måste leta där, alltså. Är det inte bättre att gå utomlands då? Än att bara ta, vi tar det näst sämsta i Sverige.
Fast det gör vi. Alltså, det är väl klart att Jonas Tern har nämnts precis.
Han får väl inte?
Det är väl klart som fan. Vad säger du?
Får han vad?
Nej, men tillsammans med någon i så fall. Men det vill gå att lösa. Henke Larsson har ju haft en tränare. Ja. Alltså så här, man tänker just som förbundskapten så tror inte jag att det är hantverket du behöver. Jag tror att Bosse har ju, och jag har ju pratat med Bosse om det här flera gånger. Han har ju liksom en mer filosofisk syn på en förbundskapten. Att liksom, om du får det jobbet, då är du den absolut bästa tränaren. Mm. Men det kanske finns andra egenskaper nu, givet de här som kommer och dyker upp.
Mm. Är det inte bättre med Gerhardsson eller Håkan Eriksson som har haft
jobbet? Gerhardsson tror jag absolut skulle vara ett bra namn. Och det är någon som jag tidigare, nu dök det inte upp bara, men som jag har tänkt så här, men det skulle vara en bra förbundskapten på herr också. Men jag tror att han ville vara kvar på damerna och gör det så pass bra där. Mm. Men tänk dig så här att, om man tänker, om vi tar namn då. Henke Larsson, tror att någon av de här killarna som dyker upp nu, tror att de kan vara killen hela veckan, om han är där. Sen så kan han ha någon assisterande som kan liksom sätta liksom alla detaljer och sådana saker. Ja. Men det skulle ju kunna vara en tankeväg och väg framåt.
Henke
och Tern, till exempel.
Ja. Vad är Henkes främsta tränare? Men det ser ut att han blev plockad till Barcelona för att de...
Ja, Helsingborg körde han ju. Han har varit i Höga... Eller var han i Högaborg just
nu? Landskrona
var det, precis. Ja, men det har inte... Och sen så gjorde han väl bra i Varberg. Nej, Falkenberg var det, va? Eller var det Varberg? Falkenberg. Mm. Som han tog ett år, höll de kvar, tror jag, i högsta ligan.
Precis. Och där, jag tror att säga, på taktisk nivå håller han ju måttet. Är jag liksom helt övertygad om. Jag tror att i landslagssammanhang så handlar det kanske mer om den här liksom, ja, men ledaregenskaperna, liksom, mer än det taktiska. För jag tror att Janne och Stare, eller vem den stackar om, har ju tillräckligt på liksom, taktikkunnandekontot. Mm. Liksom. Och jag tror att det skulle vara väldigt intressant att se en Henke där, för han känns ju som en oerhört stark ledare.
Och känns det också viktigt, tänker jag, ett klubblag att ha den här metodiken, kanske det som pedagogiken att lära ut och liksom hela tiden jobba med det här som utveckling och vad vi gör, alltså hur pulserar vi en säsong och allt det där. Ett landslag är ju, då kommer de ju dit och då är det liksom lösa liksom det som lösas behövs göras, men sen är det ju väl ganska mycket liksom pumpa i. Men god känsla.
Mm. Jag är en idiot.
Det är du inte.
Men är inte en ganska stor del av uppdraget att vara med i Skavlan, att vara okej i intervjuer? Henke, det känns som att anger management / mediaträning skulle vara det största hindret för honom.
Jag tycker han är lite felscoutad där. Min bild av Henke är ju inte att han är så butter och liksom neggy och sådär.
Kanske inte privat, men i media
kolla
är
över, kolla över Atlanten. Han var ju med där.
Jo. Det tycker jag. Vi ska kolla i den båten. Ja. Markoolio och Eva Röse kanske.
Nej, men jag menar så här att om man han kanske inte har den mest strålande personligheten som du har, som tar över ett rum och liksom shining på det sättet, men han är ju liksom roligare och mer liksom. Alltså, han är inte så...
Ja, men mot journalister är han ju butter. Det är ju det som är problemet.
Ja, precis. Men då får man väl prata med... I det här jobbet ingår det här liksom. Men jag tror där vi är nu så är vi snarare att... Om vi får happy resultat och liksom, att vi hittar rätt liksom, spelmässigt, det är väl det som...
Men i jobbet i Helsingborg ingick det att inte börja slåss med supportrar också. Det är sket han i.
Ja, det gör det. Men det finns väl en... men visst var de på hans son först där, eller?
Ja, exakt.
Och där är väl någon form av...
Jag känner mig djur, att det är med ditt far.
Vad säger du?
Jag känner att det är med ditt far. Att han ändå redo att liksom...
Nu har jag vänt. Jag är väl också en förbundskapten.
Det är klart man inte försvarar våld. Nej. Men det de gjorde mot hans son där och då gör ju att han kanske... och de sakerna som sades.
Det är inte hans uppgift.
Spelar roll. Jo, som pappa tror jag då. Att, ja. att han blir mer pappa där än tränare. Det tror jag är högst mänskligt. Men jag förstår.
Då kommer ju Jordan starta i landslaget om han alls ska prioritera sin son.
Ja, men det hade inte varit helt fel kanske om han hade startat. Nej, men alltså, åtminstone med landslagstruppen. Det är bara en känsla man har.
Ja, ja, absolut. Men så, på tal om liksom, förmuskateringen här, såg ni Sjöstrand var ju med i studion igår inför matchen och pratade lite angående den här dels liksom livstidskontraktet, så jag förstår ju vad han menade. Ja. Liksom. Men det han sa var att säga på frågan liksom, om vi förlorar här, liksom, kan ni göra av med det? Så sa han att säga, men vi kommer aldrig riva kontrakt. Vi är förbundet. Vi ska hedra våra kontrakt. Mm. Jag menar, så kan du inte säga om fotbollstränare idag.
Nej, men frågan är, om man vänder på, varför ska vi sparka honom nu? Alltså så här, det är ju de har ju jobbat ihop sig att liksom förtjäna rätten att köra ett kval till. De har missat ett kval. Mm. Och nu är det så här, sparka. Det är väl såklart att man inte, alltså så här, antingen så river Janne det själv innan kvalet går igång. Men förbundet finns inget incitament överhuvudtaget. Du sitter och kämpar med att hitta en bra efterträdare.
Ja, nej, absolut.
Så att liksom så här, där är det ju ganska givet. Så att jag fattar det. Jag kan också tycka att det var kanske en olämplig formulering om man bokstavstror den, livstidskontrakt. Men det fattar ju alla att det inte var livstidskontrakt på det. Däremot i den intervjun som jag kanske blir mer liksom, hur är det här? Det är ju utvärderingen. Mm. Vem är det som utvärderar det hela? Och då är det Stefan Pettersson som landslagschef? Mm. Eller är det Jens T. Andersson som sitter någonstans där och har någon tjänst?
Mm.
Är det Wettergren nämndes? Mm. Men det
känns konstigt.
Ja, och det tror jag inte att han gör på det sättet. För, ja, så att det är där, men där tror jag väl att det är väl klart att jag hörde också att de fick en fråga i så här. På slutet när ni skulle forcera, fanns det någon plan för det? Ja, men alltså, nu känns det som att alla tror att våra förbundskaptener inte kan sitt jobb överhuvudtaget. Det är klart som fan att de har en plan för forceringsfasen. Det är liksom, det har alla tränare på en rimlig nivå. Ja. Men frågan ställs ungefär som att det har de inte. Så att just nu är ju liksom, ja, men det är ju infekterat och det är väldigt mycket känslor liksom.
Absolut. Och jag tror att säga på det vi talade om innan, alltså, det är egentligen ingen jättestor grej att vi tvingas spela C-gruppen nu ett år.
Det är bara tråkiga lag.
Men grejen är, man hade ju köpt det mer om det faktiskt var så att säga, men vi ser en anledning till varför vi gör det. Vi försöker stöpa om vårt spel, vi försöker göra en generationsväxling. Nu är det lite, så här, lite ja, varken hackat eller malet, och det blir så här att det blir som att säga, ja, men det är här vi är. Det är inte liksom en ny vi försöker inte röra om i påsen, eller vad sa ni då? Saka om påsen. Men jag håller med om att förbundet, jag tycker det är lite konstigt den kritiken som förbundet har fått under den här veckan ändå. Man har liksom, Bosse nämnde lite den här också, strategiomläggningen som var liksom 2017. Jag tycker så här, ja, låt oss se vad det ger. Det har varit väldigt mycket.
Vad var det för strategiomläggning?
Ja, men det är ju det att ungdomsfasen, du spelar mer liksom 3-3, 5-5, har mycket mer liksom med boll, hur de utbildar tränarna i liksom distrikten, akademierna och det.
Man kan inte se resultat på det, hur det går i landslaget nu.
Nej, men de går bort, tror jag.
Ja, absolut. Ja, det går fortare mot dem, men nu kan man inte.
Låt oss vänta in det. Här förra veckan hade vi med liksom Future Team, superspännande satsning, så förbundet gör förmodligen väldigt mycket rätt. Men det är som alla säger, när jag har pratat med liksom Patrik Karlgren här, nästan Letus har varit med, det som alla säger är ju att vi tränar inte tillräckligt mycket fotboll i Sverige. Det ligger ju inte på förbundsnivå, det ligger ju längre ner. Och tar vi då på klubbnivå, men kolla liksom din klubb AIK, där säger man nej till fler ungdomar än vad man tackar ja till, på grund av att man inte har tillräckligt med planer i Sverige. Ska vi då jämföra med Danmark och Norge, som vi nu klagar på går om oss och vi vill efter det här med dem. Men kollar danska akademier, och då är tre gånger fler planer än vad som finns i Sverige. Det är där vi går ganska mycket fel.
Ja.
Låt oss återkomma till det här.
Ja, det gör vi. Därför vi ska både byta land och med också inriktning utav det vi ska prata om här på fotbollsmorgon, därför att den 13 september blev den 22-åriga Mahsa Amin arresterad av den iranska moralpolisen för att hon inte hade burit sin slöja korrekt. och 3 dagar senare var hon död. Polisen menar att Amini dog av en hjärtattack, medan kritiker misstänker att hon misshandlats till döds. Det här dödsfallet har utlöst kraftiga protester runt om i Iran och i övriga världen. Och på sociala medier sprids bilder på kvinnliga demonstranter som tar av sig sina slöjor och klipper av sitt hår för att visa stöd för Mahsa. Och det är väl klart att det här är någonting som många nu följer spänt och förfasas över det som händer i Iran. Och vi har med oss Peshman Pars som driver iransk fotboll på Twitter, det kontot. Och Peshman, hur går dina tankar och med anledning av det som händer i Iran?
Det är ju väldigt jobbigt att följa för oss som ändå är utomstående. Det låter väldigt privilegierat, vi är inte ens där och behöver liksom utsättas för det som händer. Men vi har ju alla nära vänner, familj och släkt som ser liksom hur... vad som händer där varje dag via sociala medier, så det känns så sant och tufft.
Vi har ju också sett liksom, rapporter nu senast att de säkerhetsstyrkorna skjuter in skarpt mot demonstranterna, och på måndagskvällen meddelade Irans Human Rights att minst 76 personer har omkommit i oroligheterna då. Det är 2 dagar sedan. Liksom, vad är känslan av att de här protesterna tar vägen? För vi har ju sett protester tidigare i Iran och de har blivit otroligt kraftfullt nedslagna, men än så länge så verkar det växa att de inte får liksom koll på protesterna som de har fått tidigare.
Nej, och det här är ju väldigt, alltså jag skulle kalla det här en ny milstolpe i den liksom, det iranska motståndet inne i landet. För som ni ser, det har varit protester tidigare, men då har det liksom inte alla samhällsgrupper eller båda könen eller åldersmässigt har det varit kanske en viss grupp. Men den här kan man ju se, det kommer från alla håll och kanter. Främst den yngre generationen, i och med att det är en stor ung befolkning som finns där. Så det här är ändå, man har ju flyttat fram positionerna i protesterna, vilket jag anser är vågat, skulle jag kunna kalla det för.
Tidigare har de som styr kunnat sätta att det funnits någon form av politisk prefix till demonstranterna och då liksom kunnat slå ner det. Men nu finns det ju inte det, utan nu slår det igenom alla, precis som du säger, alla samhällsgrupper är ute och demonstrerar. Hur tror du det gör att liksom sätt pressen mot det styrande prästerskapet när de ser att det är så brett i samhället?
Ja, jag tror att dels vill de inte låtsas om det till att börja med. Dels försöker man förminska det eller säga att det här är inte ens iranier, det här är upprorsmakare, det här är terrorister, det här är knarkare, finns det många liksom, videon som går runt. Medan folket, skulle jag hävda, är rätt så vana vid den här lögnerna som vi kallar det för, som det faktiskt är, att man hela tiden det finns 2 olika verkligheter i Iran. Den som liksom regimen vill påvisa och den som faktiskt upplevs av människorna. Och nu tror jag det är väldigt svårt för även regimen att liksom inte behöva erkänna det och se att det finns ett stort folkligt missnöje här som inte enbart grundar sig på slöjtvånget.
Fotbollen vet jag är stor i Iran, och nu ser vi också fotbollsspelare går ut och tar ställning för demonstranterna. Vi ser Ali Karimi som tidigare spelat i Bayern München som visar sitt stöd, för övrigt med det mäktiga namnet Asiens Maradona. Mm. Men det är en parentes. Hur viktigt är det att han går ut?
Det ska inte underskattas. Ali Karimi är inte vem som helst. Han är en av de största iranska stjärnorna genom alla tider, skulle jag hävda. Den talang han satt på ger Asiens Maradona epitetet liksom, fullt godkänt. Jag köper det, men det kunde inte förvaltas. Men det är liksom ett litet sidospår. Att det görs av just Ali Karimi spelar roll, dels för att han är stor och omtyckt, dels att det här är liksom inte första gången. Det är inte att han helt plötsligt får för sig att vara högljudd eller protestera. Det här har han gjort i många år. Redan skulle jag säga 2009 när den kanske första stora protestvågen i Iran kom, den gröna vågen, då man hävdade att det var valfusk och gröna band och så vidare, om ni kanske minns det, var han en av liksom, de som tydligt tog ställning. Under åren har han hela tiden varit väldigt kritisk mot kanske främst fotbollsförbundet, i och med att det är hans liksom, ja, där han kommer ifrån, fotbollsvärlden. Men även generellt har han varit väldigt kritisk när det har hänt någonting där regimen på något sätt har varit inblandade. Så han, det han gör är att han ger en röst åt folk som kanske inte har den plattformen. Och han går ju mycket, mycket längre än vad många andra gör. Han är inte diplomatisk. Han är den här oborstade diamanten som man gärna vill att det ska fortsätta vara så, när det gäller språkbruket, när det gäller sättet han kommunicerar liksom. Han är ofiltrerad, och det tror jag folk uppskattar, att man inte hela tiden är, har en oro och pratar liksom runt själva ämnet. Han går rakt på sak, och det ska han ha all liksom cred för.
Även Bayer Leverkusens stjärna Sardar Azmoun har ju gått ut och backat det. Inte de rädda för man kan tänka sig, eller jag omformulerar, vilka konsekvenser kan de få för att göra det här? Alltså hur mycket riskar de?
Alltså Sardar Azmoun skrev ju själv i sin tweet, jag riskerar att bli av med min landslagsplats och i förlängningen då VM i Qatar som är snart. Så, och det vet han om, och det skriver han också. Alltså han skriver att han är väl medveten om att det här kommer ske, och det kan ske hela landslaget egentligen om alla ställer sig bakom det här. Men jag tror så här, just nu är Sardar Azmoun och kanske sådana typer inte prio i regimens ögon för hur man ska lösa den här konflikten. Jag tror man bara skulle liksom spä ännu mer liksom bensin på elden här om man valde att stänga ner dem. För det bekräftar egentligen bara det förtryckande sätt som regimen använder sina liksom krafter till. Så, men ja, han riskerar stängas av. Hans familj kanske riskerar påtryckningar att de ska backa eller göra avkall och sånt. Men jag uppfattar det som att det steget, vi är förbi det steget nu. Det är det som jag menar är en milstolpe i de här protesterna.
Mm. Om du ser framåt nu, vad tror du att det här tar vägen?
Med protesterna eller landslaget?
Protesterna.
Man har ju en förhoppning.
Kommer samhället skakas till nu ordentligt? Kommer vi se förändringar?
I det korta loppet så tror jag inte det. Jag tror att regimen och liksom de styrkor som man ändå sitter på kommer att användas mot den egna befolkningen, så att de på något sätt tystas ner, att det blir liksom, det blir för farligt, det blir som en garanterad död att gå ut och protestera. Nu har ju väldigt många redan dött, men i och med att man har flyttat fram positionerna så att säga, och man är inte längre rädd för de här säkerhetsstyrkorna som man har varit i 43 år, tror jag att vi i förlängningen kan se att det kommer bli omvälvande när den liksom högsta andliga ledaren som han heter, Khamenei, dör. För då lämnar han ett maktvakuum liksom. Och det kan ju leda till ännu mer protester och en ny våg av oroligheter som kan leda till förändring. Det är vad jag tror.
Förlåt. Iran hade ju match igår bara, va? Och under nationalsången där så spelarna täckte över den iranska flaggan eller dräkterna med svarta jackor. Var det en demonstration, tror du?
Jag tror att det är en misstolkning där. Jag tror att det är en övertolkning av situationen, om man ska vara ärlig. De täckte inte för flaggan så som många på Twitter har hävdat, utan de hade på sig de här svarta jackorna. Jag tror att det är den svarta färgen som man behöver lägga fokus på, och vad det symboliserar, kanske det mörker, alltså det så kallade en tyst minut så att säga. Det är vad jag tror det symboliserar, inte att de täcker för flaggan.
Och det var inte för drottningen.
Nej, nej. Inte det heller. Nej.
All right. Nej. Du hade en fråga också.
Nej, det var samma. Ja. Så man, har man sett några andra typer av protester eller demonstrationer från spelarna nu under den här landslagssamlingen? Har de gått ihop på något sätt eller så?
Nej, inte riktigt. Och därav så finns ett stort missnöje från folket. För att alla vet, ni sitter på väldigt stora plattformar. Folk lyssnar på er, ni är omtyckta. Ni, som ni har lett Iran till VM och så vidare. Varför använder inte ni era röster? Är ni liksom regimens lakejer liksom? Mm. Men Sardar Azmoun skriver det i sin tweet att vi har inte fått uttrycka oss, men jag fick nog, jag kan inte längre vara tyst. Och jag vet att spelarna är väldigt arga och frustrerade över det här, att de inte får uttrycka sig. Det här är inget nytt, att de inte får använda sociala medier under träningsläger och sånt där. Däremot har andra spelare före detta, typ Ali Daei som många känner igen, liksom stöttat Ali Karimi. Många har gjort det. Andra typer av kända fotbollsspelare och i kulturvärlden.
Men utifrån är det lätt att välja sida. Men är det några som har tagit ställning för regimen då? Eller spelare som har visat?
Nej, jag menar att spelarna liksom inte riktigt har fått visa någonting. Och inte ens av några av de som inte är aktiva. Jag personligen har inte sett det. Nej. Men jag vet att det finns spelare i truppen som är mer regimtrogna. Mm. Så att säga. Sen till vilken grad de är att de aktivt stöttar den liksom polisbrutalitet som används, det vet jag inte. Men att de liksom har ett stöd för den andliga ledaren, liksom, där finns det. Så det finns ju nivåer i liksom hur pass engagerad och villig man är. Man kan jämföra med Donald Trump och det som hände liksom på The Capitol 6 januari. Liksom. Man kan ju stötta Donald Trump utan att tycka att det som hände där var korrekt, stormningen. Så att säga.
Hur stor är... Nu har jag ganska bra... Jag har varit där och spelat fotboll lite grann i Iran faktiskt, men om du som har tusen gånger bättre koll än vad jag har skulle beskriva intresset runt fotbollen i Iran och hur stor den är, hur skulle det låta då?
Det är den största sporten, det är liksom folkets sport, och publiken har varit där och stöttat och så. Samtidigt vet både regimen, skulle jag säga, och även folket att det är alltid en viss oro när det är stora folksamlingar. Va? Det är bara att titta hur det såg ut i Egypten. Så corona kunde inte ha kommit mer lägligt för iranska fotbollsförbundet egentligen. Bara. Men nu stänger vi ner här, och jag tror att de hade nedstängt betydligt längre än vad det var nödvändigt. Så det var ju tur för dem, så att säga. Men ja, fotbollen samlar och enar folk, och samtidigt så har det ställts det helt andra krav idag på fotbollsspelarna att vara folkets röst.
Vad härligt, och jag tänker så här, när vi börjar närma oss VM, om vi kan ta ett snack och liksom, om vi ska botanisera lite grann runt det i iranska laget, och framförallt så kommer vi hålla koll på vad som händer borta i Iran. Bara snabbt, har det påverkat fotbollen någonting? Det är ingenting som ställts in, det är ingenting som har i samhället som har liksom stängts ner på grund av de här protest eller demonstrationerna?
I och med att det har varit liksom landslagsuppehåll så kunde det inte ha kommit mer lägligt också faktiskt. Men nu när det återvänder till det normala här i parentes, i det som kommer vara ligan, ska det bli väldigt intressant att se hur förbundet och regimen kommer att agera. För jag är helt övertygad om att om publik släpps in så kommer de visa sitt stöd för de som protesterar. De är själva en del av protesten också. Om det som händer i Iran, så räkna med att det här kommer fortgå.
Om inte jag är helt fel, idag klockan 5 på Norrmalmstorg i Stockholm så är det en demonstration. Och om man vill liksom göra sin röst hörd så gå dit. Det är massa olika politiker som kommer hålla tal där borta. Så att där finns det att göra. Vad mer skulle man kunna göra från Sverige om man vill bidra och stötta iranska kvinnorna?
Ja, alltså det är hela Irans befolkning liksom, men absolut det är kvinnorna som varit i bräschen och i frammarsch för det här. Alltså, har man en iransk vän, familj, vad som helst, fråga. Hur mår du? Vad kan vi göra? Så man har ju pratat mycket om att man ska försöka öppna, som internet har varit mer eller mindre nedstängt där, liksom dela vissa länkar där folk i Iran kan ha mer tillgång till det. Men framförallt, alltså fortsätt att hålla det här levande. Hjälp till, och i alla fall det vi kan, det lilla vi kan med sociala medier, uppmärksamma de här frågorna. Låt det liksom inte bara bli ännu en protest någonstans i Mellanöstern. För det handlar mycket mer om det. Det här är liksom, man kallar det på något sätt den första feministiska liksom revolutionen. Och att det kommer liksom i hjärtat i Mellanöstern visar ju liksom den kraft de unga har i Iran, de kvinnorna har i Iran. Det här är liksom inga kuvade offer, utan det här är människor som är less liksom. Var deras röst.
Mm. Härligt, tack för det. Och tack för att du var med den här morgonen. Och god morgon på dig. Det är så oerhört tragiskt att det som händer, såklart på alla sätt och vis, på alla mänskliga plan och alla människöden som är fruktansvärda. Men som land att åka till så är det helt fantastiskt. Mm. Det är ju verkligen ett av de här länderna som man önskar att, kan ni bara få er shit together så att man kan börja åka dit och resa runt. Och fantastiska människor, supertrevliga. Ja, naturen tycker jag faktiskt är cool. Liksom ganska kargt emellanåt, men också skiftande i ett stort land. Sen har de ju deras mat. Den är så jävla god. Mm. Så, det är ju någonting.
Ja, där. Verkligen. Det känns också som att det finns enorm potential i den supporterkulturen.
Ja.
Alltså, det hade kunnat bli så mäktigt.
Jag har liksom inte, jag är så dålig på att komma ihåg statistik och matcher som har spelats och sådär. Men jag är helt hundra på, vi sitter där i VM 18 i Ryssland, jag och Marcus Johannesson. Och liksom på förhand så är det så här, ja, men Portugal kommer ju vinna den här matchen ganska lätt. De har ju Ronaldo och allt möjligt. Och sen så blir det liksom, ja men holmgången som man, alltså efteråt, ja. Bosse sa det, han är svårt att somna igår efter Sverige-Sovenen. Jag tror att det var 3 timmar innan jag kom ner i varv efter den matchen. För det var inte bara liksom där att man har kommenterat och liksom har varit lite nervös inför det och känt sig som en stress att kommer Robin Berglund nu sitta och skriva skit om mig på Twitter efter den här matchen eller inte. Ja, men du vet så. Till att det man fick uppleva i form av supporterskap och att det betydde så jäkla mycket. Alltså att det var viktigt på riktigt det som hände på plan. Vad härligt. Det blev ju en morgon av det här också. Vi säger hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.